Men på andra skolor har långt ifrån alla fått något positivt. Semira Wikström, som är skolchef i Huddinge kommun, berättar att hon har kommit i kontakt med många föräldrar och elever som vittnar om att papperstallrikarna fungerat som en form av mobbing.
Det var en elev som hörde av sig till mig och sa att man hade liksom fått kommentarer, att man hade då blivit klassens tjockis. Då går man ju inte hem från skolan och känner att det här var en fantastisk avslutning.
Hon tycker därför att traditionen ska slopas helt, även tallrikarna med komplimanger.
Man vet inte hur den här tallriken landar hos eleven, oavsett om det är positivt eller negativt.
På Vista skolan där Tyra går har lärarna börjat kontrollera vad som står på tallrikarna. Alexandra Sojs är rektor.
Det är faktiskt första året vi gör det här organiserat på det här sättet. Och ser jag att det inte fungerar, då kommer jag behöva ta bort.
Men Tyra Skoglund hoppas på att man kan hitta en lösning så att traditionen inte försvinner.
Om man kan hitta ett bra sätt, så som vi har gjort, att se till så att tallrikarna blir bra och snälla, så tycker jag ändå att man kanske kan få behålla det. För jag vet att jag och många andra elever tycker faktiskt att det är kul.
Reporter var Ylva Tidevall. Finlands regering vill skärpa kraven för att få permanent uppehållstillstånd i landet. Det skriver de i en proposition som lagts fram idag och som väntas gå igenom, rapporterar AFP. Nu vill de införa krav på språkkunskaper och arbetslivserfarenhet och att man ska ha bott 6 år i landet istället för 4 år som det är idag. Kultur nu. Nya hårdare EU-regler för import av antikviteter ska minska plundring. Men franska antikvitetshandlare är kritiska och kallar reglerna absurda. Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt berättar vad de svenska antikhandlarna tycker om de nya reglerna.
Just nu pågår faktiskt ett möte i Milano för branschorganisationen Sinoa för konst- och antikhandlare. Och Erik Edelstam, som sitter i styrelsen, är på plats. Och han säger att de nya EU-reglerna är på bordet under mötet.
Det är en av punkterna som vi diskuterar i och med att den är så pass aktuell.
Ja, de här reglerna träder i kraft den 28 juni och är tänkta att stoppa handel med stulna föremål från till exempel otillåten gravplundring. Och det nya är att det kommer att krävas omfattande dokumentation vid import av vissa föremål från utanför EU-land.
Jag måste ha dokumentationen för att vara säker på att jag får in föremålet.
Och Erik Edelstam håller med sin franska kollega att de nya reglerna kan begränsa importen även av helt oproblematiska föremål till EU.
Framförallt då kanske av de föremålen som inte just nödvändigtvis är de här gravfynden som liksom jag tror att de allra flesta människor har en förståelse för är känsliga, men för den andra typer av föremål som har sitt ursprung i ett tredje land som kanske egentligen inte är speciellt kontroversiella, men där det då inte finns tillräcklig dokumentation kring. Jag skulle tro att det är liksom det största problemområdet.
Så handlare av antika föremål och konst kommer alltså behöva hitta dokumentation från långt tillbaka i tiden för att kunna importera vissa föremål?
Ja, och även privatpersoner påverkas förstås, det säger Erik Edelstam på telefon från mötet i Milano.
Man kan tänka sig att man ärver en släkting som har bott i USA eller Australien eller någonting och som äger föremål som då har sitt ursprung utanför EU-länderna och har ett högt värde, så måste du även som privatperson ansöka om importtillstånd.
Det sa Erik Edelstam, svensk antikhandlare som också sitter med i en expertgrupp som är underställd EU-kommissionen. Och jag pratade med Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt. Och nu är dags för sporten med Selma Jennervall. Och vi blickar framåt mot fotbolls-EM.
Nu när det är mindre än en månad kvar så börjar trupperna spikas. Här är senaste nytt.
Topptippade Frankrike åker till fotbolls-EM i Schweiz utan både superrutinerade mittbacken Wendy Renard och mesta målgöraren genom tiderna i Frankrike, Eugénie Le Sommer. Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat, sa förbundskapten Laurent Bonnedi tidigare under våren när han citerade Einstein för att då förklara varför han inte plockat med den rutinerade duon till Nations League-spel. Nu är snart 35-åriga Renard och 36-åriga mästa landskampsspelaren Le Sommer alltså till och med utanför truppen till EM.
Reporter Susanna Andrén. Även i Englands trupp saknas några kuggar. Mittbacken Millie Bright som är utbränd. Liksom målvaktshjälten Mary Earps och rutinerade Frank Kirby som båda väljer att avsluta sina landslagskarriärer efter petningen.
Och när får vi veta hur det svenska landslaget kommer se ut till EM?
Det får vi veta på onsdag då förbundskapten Gerhardsson presenterar truppen.
Tack så mycket för det, Selma Jennervall på Radiosporten. Och så vädret. I kväll skiner solen på många håll, men molnen tätar i de västra delarna av både Götaland och Svealand och följs efterhand av regnskurar. Även i mellersta Norrland ser det ut att bli någon skur under kvällen. Imorgon på nationaldagen så får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen börjar det med lite morgonsol. I norra Norrland däremot, där skiner solen fram till eftermiddagen och i inlandet och i fjälltrakterna får de en del skurar. Och temperaturer allmänt 12 till 17 grader. Du har lyssnat på Kvart i sex Ekot. Producent var Katarina Boive och jag heter Elisabeth Lidén. Och nu lämnar vi över till det politiska spelet.
Invandringens kostnader blir ett slagträ i migrationsdebatten, men hur tungt väger det? Och Moderaterna deppar när avståndet till oppositionen ökar. Går det att vända skutan med valet runt hörnet? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som spelas in på förmiddagen den 5 juni 2025. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hallå där.
I veckan kom Konjunkturinstitutets rapport om invandringens kostnader. Regeringen gav i det reviderade tidavtalet 2023 KI uppdraget att analysera nettoeffekterna för invandringen till Sverige, som man beskriver det korrekt, mellan åren 83 och 22. Och nu är det klart. Fredrik, vad landar Konjunkturinstitutet i?
De har gjort ett jättejobb får man väl säga. De har haft både hängslen och livrem och både presenterat olika rapporter med både egna och utomstående forskare. De är väl medvetna om att detta är ett ämne som väcker känslor. Det är ju Sverigedemokraterna som har drivit fram den här beställningen till Konjunkturinstitutet. Och de säger då för det första att det går inte att slå fast att helt enkelt säga så här. Det här, så här mycket har invandringen kostat eller lönat sig totalt för Sverige. Så enkelt är det inte. De har inte kunnat se den totala effekten på till exempel jobb, löner, tillväxt, produktivitet. Fast de drar ändå då ett antal slutsatser om vad invandringen har betytt för de offentliga finanserna. Om du som lyssnar blir arg av det här så är det alltså Konjunkturinstitutet som du ska mejla. Jag har lyssnat på det här programmet.
Inte Fredrik?
Nej, precis.
Jaha, okay.
Men de kommer fram till att på 80-talet och just 2022, det sista undersökta året, då gav migrationen totalt ett plus. På plussidan ligger då skatteintäkter. På minussidan ligger olika bidrag, vård och skola till exempel. Perioden däremellan är det alltså inte ett plus utan ett minus. Och det är ganska stor skillnad på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det vill säga människor som flyr från krig och förtryck. Och en grundslutsats kan man säga är att asylinvandring kostar ofta i slutänden. Det ger ett negativt netto för statskassan, medan arbetskraftsinvandring ofta lönar sig. Och det finns en beräkning som handlar om att en flykting har under den här perioden i snitt kostat de offentliga finanserna 25 000 kronor per år. Medan den som kommit hit för att ta ett erbjudet arbete ger ett netto på nästan 50 000 om året. Och även en del som har kommit hit på grund av asylskäl, vissa grupper, ger då skatteintäkter beroende på ålder, beroende på hur det går att få ett jobb. Efter lång tid så ger de som kollektiv pengar, alltså det ger en positiv nettoeffekt. I runda slängar tar det ungefär 15 år. Mm. Och medan arbetskraftsinvandrarna ger i snitt och skatteintäkter så åt som genast.
Och där stiger det också de senaste åren och det beror väl på att det har kommit fler högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på senare år. tror jag. Indiska ingenjörer och så vidare.
Just det, och just den här skillnaden då mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, att det skulle skilja sig då mellan de här två grupperna, det är väl ingen skräll? Det här känner vi väl till?
Det är absolut inte någon skräll, den grundslutsatsen. Men det här är ju ändå då första gången som en liksom statlig myndighet gör sitt bästa för att gå till botten då med den här frågan. Vad kostar detta eller vad ger det så att säga? Även om det är en begränsad genomgång som bara handlar om offentliga finanserna. Så att det finns ju ändå saker där som man inte har kunnat säga innan. Till exempel kan man väl säga att de har tittat extra även på 2022, det senaste året då, som går att undersöka. Då har de kommit fram till att de asylinvandrare som finns i Sverige kostade ungefär 22 miljarder. De som kom hit av andra skäl, alltså främst arbetskraftsinvandring, de gav de offentliga finanserna 28 miljarder netto. Så att det är liksom en konkret siffra. En grej som jag tycker är rolig är att även svenskarna kostade pengarna för de offentliga finanserna 2022. Alltså vi kostade mer än vi gav, vi som är födda i Sverige 2022.
Så de enda som inte kostade något 2022, det var de indiska programmerarna?
Ja, exakt.
Okay.
Alltså svensken i genomsnitt gick back 700 kronor för staten under 2022. Men det förklaras ju på ett ganska enkelt sätt med många barn och gamla som kostar en hel del men inte jobbar och betalar skatt. Om man däremot jämför grupperna utifrån folk i arbetsförhållande så ligger infödda svenskar inte otippat då på ett väldigt stort netto plus.
De åren där mellan 83 och 22 där det har varit minus, det är ju de åren som Sverige tog emot väldigt, väldigt många. Alltså det var krig i världen, det var Balkan, det var Mellanöstern, sen var det Syrien. Så att det är verkligen de åren. Och sen 2022 att det var plus, det är väl också för att åtstramningen börjar kanske visa få effekt.
Ja, precis. Att det finns en arbetskraftsinvandring medan asylinvandringen då har minskat. Den här rapporten är väl ett ganska bra slagträ för den som vill ha arbetskraftsinvandring, får man väl säga.
Mm.
Och för den som inte vill ha asylinvandring. Så att den passar ju Tidöpartiernas, deras idé om invandring, liksom mycket annat, bistånd och så vidare, är ju att det ska vara bra för Sverige. Så det är ju också ett slags paradigmskifte. Tidigare har man sagt att det är för asylinvandrarnas skull som man har en generös migrationspolitik. Det är liksom inte för att det ska vara bra för Sverige, även om vissa politiker har hävdat, även under krisens år, 14-15 och sådär, att det här på sikt skulle vara en vinstaffär för samhället. Men det är ju så att säga en skillnad i syn. För vems skull har man asylmottagning? Har man det för sin egen eller har man det för de som söker asyl?
En sak man gör är ju att bryta ner det här på olika etniska grupper, det vill säga vilka länder invandrare kommer ifrån. Eller hur?
Ja, precis. Och det vill säga hur mycket skatteintäkter ger dem så att säga. Och då är det så nu då att idag är flyktingar från till exempel forna Jugoslavien, Iran och Chile, de ger då pengar till statskassan eller till de offentliga finanserna, medan kostnaderna nu är störst för flyktingar från Syrien och från Somalia därefter.
Och de två sista är ju de som har varit i Sverige kortast tid.
Ja, precis. Så till skillnad från många debattörer på till exempel plattformen X så resonerar ju inte Konjunkturinstitutet kring om det här skulle bero på attityd eller kultur eller så, utan helt enkelt att de syrierna kom senast och det var många barn som kom också.
Men det har ju också med utbildningsnivå att göra. Till exempel iranier har en hög utbildningsnivå och har ju varit nettobidragsgivare länge. Detsamma gäller ju då Indien, men de har ju kommit som arbetskraftsinvandrare i väldigt stor utsträckning då. Intressant på den där listan var att finländare går back mest av alla. Men det får ju sin förklaring, för de kom som arbetskraftsinvandrare och är pensionärer i princip hela gruppen.
Okej, man tittar alltså på skatt in jämfört med skattemedel ut då för olika grupper. Och enligt kritiker så är det lite svårt att mäta så eftersom invandrare oftare än infödda är låginkomsttagare, det vill säga att de betalar mindre skatt till statskassan och samtidigt så kostar de ju i form av att deras barn går i skolan, man behöver vård och så vidare och så vidare. Ligger det någonting i det där? Att det blir liksom knepigt att mäta på det sättet för att de är låginkomsttagare?
Ja, alltså man kan ju mäta så här om man bara vill ha en ekonomisk genomgång, tänker jag, men utan den stora tvistefrågan handlar väl här egentligen om ska man mäta i pengar detta väldigt komplexa frågeområde?
Mm.
Det har också varit en stor sak i den svenska invandringsdebatten, detta just att personer kommer med väldigt låg eller ingen utbildningsbakgrund och det finns väldigt få enkla jobb i Sverige. Mm. Och därför så resulterar den här stora invandringen i väldigt stor arbetslöshet, därför att de jobb som finns kräver högre kompetens.
Man kan väl säga, också tänkte jag på Helena, du sa att det passar Tidöpartierna, och det kan man väl säga på ett sätt. Samtidigt så har vi ju fått en stämning i debatten nu där även arbetskraftsinvandringen är betydligt mer ifrågasatt än vad den har varit.
När det gäller okvalificerade jobb då?
Mm.
Inte när det gäller kvalificerade jobb?
Nej, dataingenjörer från Indien är inte så ifrågasatta, men från att ha varit omgärdat av, och särskilt på borgerligt håll, en väldigt stor positivitet kring arbetskraftsinvandring och med väldigt låga lönekrav, så har det ju nu debatten blivit mera kylig även kring dem.
Tidöpartierna har närmat sig Socialdemokraterna, som faktiskt har haft en, i alla fall historiskt, ganska restriktiv inställning till arbetskraftsinvandring. De har ju sagt att det här bör prövas mot arbetsmarknaden, och de har ju tyckt att parterna ska pröva behovet av arbetskraftsinvandrare. Mm. Och de har sagt att vi har gott om folk som kan sköta de enkla jobben. Vi behöver inte släppa in människor från andra sidan jordklotet för att bli städare och så vidare.
Just det, det var ju diskussionen för några år sedan framförallt.
Ja.
Ja. Okej, enligt finansminister Elisabeth Svantesson är det här ett bevis för att den strama invandringspolitiken är rätt väg att gå.
Jag tycker att alla politiska beslut ska man veta konsekvenserna av, om man ska ha en rätt bild och förståelse. Nu har vi fått svart på vitt också att kostnaden har varit höga under de här åren, och visar också att den politik vi nu för med stramare politik är rätt.
Är det så enkelt man ska läsa den här rapporten alltså? Att det visar sig att det kostar med flyktingar och därmed så har det varit rätt? Alltså är det så de kommer läsa det, våra politiker?
Jag tänker att de partier som är mera kritiska till migration, de tolkar det så här. De andra anser att frågan är fel ställd, så att säga. Det här handlar om medmänsklighet, inte bara om pengar.
Kan man säga att rapporten är beställd av Sverigedemokraterna? Det låter så.
Ja, men det är de som har drivit fram det och sen övertygat, sen fått igenom det i Tidöavtalet.
Sen har ju regeringar genom åren fått en del kritik, till exempel Riksrevisionen gick igenom olika stora reformer vad det gällde invandringspolitik. Jag kommer inte ihåg vilket år detta var, men de kritiserade då olika regeringar för att inte ha koll på konsekvenserna. Alltså att man inte, vilket man gör i andra lagstiftningsärenden, undersöker konsekvenserna av den förda politiken. Men det har man inte gjort då. Nästan genomgående var det så. Så att det var en ganska hård kritik från Riksrevisionen. Det är ju naturligtvis så att Sverigedemokraterna driver på för det här. Men jag tror att generellt så tycker man att det är bra att ha fakta på bordet.
Mm, det hörde mig på Svantesson.
Mm. Och dessutom just det här som jag nämnde då, att Tidöpartierna vill att saker och ting ska vara bra för Sverige. Invandringspolitiken ska gagna Sverige.
Mm.
Vi har ju haft en väldigt, väldigt infekterad debatt om kostnaderna.
Mm.
Vad ska man säga? En sån här rapport hade ju nog inte, den hade inte sett dagens ljus för under alliansregeringen till exempel.
Det kan absolut man inte.
Just det, så den här kommer rätt i tid nu. Den tas emot dels av regeringen, av en majoritet, och sen så kanske jag ska komma in på det, hur Socialdemokraterna kanske uppfattar den, men den kanske liksom landar väl även där, för även de vill ju ha en stram invandringspolitik.
Ja, i alla fall borde de väl inte störa dem på samma sätt, men de är ju mycket mer, de är ju splittrade internt i sin syn på invandring däremot. Mm. Det finns ju grupper där som är väldigt vänligt inställda till flyktingmottagning.
Okej, om Moderaterna ser på det här som ett sätt att mäta vad som gynnar den svenska statskassan, så har Sverigedemokraterna en lite annorlunda syn på det. Och så här lät det när partiets ekonomisk-politiska talsperson Oscar Sjöstedt fick frågor om rapporten.
De bekräftar det vi har sagt i ganska många decennier. Flyktinginvandringen är på det stora hela kostsamt.
Är det inte värt om man ska rädda ett liv för någon som flyr ett krig?
Nej, men så tycker jag inte man kan se det. Utan vi kan inte föra en politik som är kostsam. Det går liksom inte.
Fast här talar han ju lite emot sin egen politik när det gäller ukrainarna till exempel, för där tycker de ju inte så.
Nej, just det.
Så att det varierar ju. Man ska gärna ta emot flyktingar från närområdet.
Nu låter han ju ändå rätt lik Svantesson, så jag sa emot mig själv. Men skiljer sig bilden på varför man ska ta emot eller inte ta emot flyktingar mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna ändå?
Ja, Sverigedemokraterna har ju under väldigt lång tid sagt att de ska ta sig emot mer i sitt närområde. Och Sverigedemokraterna har också talat om väldigt, väldigt höga kostnader för invandringen. Jag har inte hört någon besviken kommentar från en sverigedemokrat än. Jag vet inte om Helena har gjort det.
Nej.
Jag kan tänka mig att de är överraskade över att siffran var 25 000 per flykting och år. Tidigare det har gjorts försök av enskilda forskare innan, till exempel Joakim Röjst, som landade på högre tal. Jag kan tänka mig att rätt många sverigedemokrater förväntade sig högre tal, om man nu hade höga förväntningar på Konjunkturinstitutet. Det är väl en annan fråga i och för sig. Men...
Joakim Röjst som då långsamt backade ut ur rummet när hans utredning inte blev så uppskattad.
Ja, det handlade ju om att han skulle utreda möjligheten att öka återvandringen, det vill säga frivillig återvandring. Och det där schappade han ju, kan man säga. Han ville ju inte alls ens ställa upp på själva grundförutsättningen.
Men han var ju inte heller så glad över att hans då forskning om invandringens kostnader användes som ett slagträ i debatten.
Det är väl jobbigt att forska på ett ämne som är så infekterat och framförallt var så enormt infekterat.
Mm. Okej, om vi tar oppositionen då. Ni nämnde ju Socialdemokraterna. Det finns lite intern splittring i partiet kring den här strama invandringspolitiken. Men ni tror inte att vi kommer höra Magdalena Andersson hylla den här rapporten eller liksom se den som en bekräftelse också?
Min teori är att det blir pass om de skulle få frågor om den här. Jag tror inte att de kommer att säga någonting överhuvudtaget. Delvis just för det Fredrik nämner, att de är splittrade internt. Men också för att deras kompisar, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och i viss mån Centerpartiet, står för en helt annan linje.
Miljöpartiets Annika Hirvonen, hon kommenterade rapporten så här.
Det är ju ganska väntat att Sverige tjänar pengar när det kommer människor hit för att jobba, och att när vi använder vår medmänsklighet och tar hand om världens utsatta flyktingar så innebär det också en kostnad.
Det är ju ingen som säger emot att det skulle kosta, men man har olika problembeskrivning. Annika Hirvonen tycker inte det är ett problem att det kostar, för det är vårt ansvar så att säga.
Precis.
Då kan man ju inte mötas någonstans kring det rapporten visar egentligen.
Nej, det lär ju komma betydligt fler reaktioner från Sverigedemokraterna, de grupper som föredrar Sverigedemokraterna men som kanske är ännu mer extrema, att det här är intressant för att det är för låga tal. Det kan man ju också tänka sig.
Mm. Det här med invandringspolitiken då inom oppositionen, Helena, du nämnde att Socialdemokraterna kommer passa på den frågan. Det gör ju inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel. Blir det slitningar då?
Nej, men alltså jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att passa på immigrationsfrågan generellt, utan där tror jag att Magdalena Andersson pekar med hela handen, och visserligen på kongressen nu så mjukade de ju upp vissa skrivningar, men i slutändan så var det ju ändå så att vi ska ha en stram migrationspolitik under överskådlig tid, och där finns det inget förhandlingsutrymme skulle jag tippa. Men så kommer ju inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet att nöja sig med, framförallt inte Miljöpartiet tror jag. Det har ju Daniel Heldén, språkröret, sagt att de kommer att driva sin politik i eventuella regeringsförhandlingar efter valet.
Vi ska komma in på storlek och makt och vad man, hur hög röst man kan ha i det samtalet beroende på hur stor man är. Alldeles strax.
Man kan ha jättehög röst, även om man är väldigt liten.
Det har vi sett exempel på.
Det har vi absolut sett.
Okej, avslutningsvis då. Kommer det här leda till politiska åtgärder?
Nej, det tror jag inte. Det är så inkörda positioner i den här frågan. Utan det blir väl så att regeringspartierna säger det här har vi sagt hela tiden. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet väl säger då att ja, men det handlar inte om det. Det handlar om medmänsklighet, och Sverigedemokraterna. Ja, de säger också att vi har fått rätt, ja.
Okej, vi lämnar den rapporten där och går vidare till en annan sammanställning av siffror. Fredrik, julafton för dig.
Eller den 5 juni.
Ja.
Ja.
SCBs stora partisympatimätning landade ju i Fredrik Furtenbachs och alla andras knä idag.
Här i studion också Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator som suttit med miniräknare och knappat siffror och kollat. Vad är det du har tittat efter?
Så där som Mikael Kulle i P1 Morgon när du var där i morse och pratade om mätningen. Jag såg framför mig hur du satt i studion med någon så här kulram och enigma-aktig miniräknare för att dechiffrera mätningen. Var det så det såg ut?
Är det inte en sån där med en liten pappersrulle?
Kanske till och med det. Är det så du satt och knapprade?
Nej, men jag satt och räknade på blocken bara.
Okej. Okay. För det första, den här mätningen då, kan man beskriva den som den största mätningen av partisympatier?
Det finns ju andra stora som görs i samband med valet. Valundersökningarna från Göteborg och SVT Val. Men det här är den största förutom det som handlar om partisympati, ja.
Okej, så man, den väger tungt?
Ja, det gör den.
I stora drag då, vad kan man säga att mätningen visar?
Det finns några förlorare. Det handlar om Moderaterna och Sverigedemokraterna som tappar ungefär 1,5 procentenhet och landar på ungefär 18. Det handlar om Vänsterpartiet som tappar en dryg procentenhet och landar på drygt 7. Och det är deras lägsta siffra sen 2017. Moderaterna kanske ska klämma in här också att det är den lägsta sen 2019. Och sen bland de här som har förlorat så får man väl räkna trots allt de som ligger stadigt under spärren. Liberalerna på 2,8 som går ner marginellt. Kristdemokraterna som går upp marginellt men trots allt ligger kvar där under spärren. Och när det gäller vinnarna så handlar väl det i huvudsak om Centern som går upp en procentenhet och landar på 5,5. Och det handlar om Miljöpartiet som får 6,5%. Och det är den högsta siffran på 10 år faktiskt.
Mm. Sitter våra lyssnare nu och antecknar?
Ja, det hoppas jag.
Jag hoppas jag verkligen.
Ja, absolut.
Det här kommer på provet.
Ja. Om vi ska bryta ner de här siffrorna då. Avståndet mellan oppositionen och regeringen växer. Det avståndet, vad skulle du säga att det beror på?
Då räknar man Centern till Magdalena Anderssons regeringsunderlag, då leder ju de rödgröna med nästan 13%, vilket är ju väldigt mycket då. Om man inte räknar med Centern så finns det ett ganska bra övertag ändå, 7,3.
Och sanningen är ju att det har inte varit någon rolig vår för regeringen. Det har varit kris kring nationella säkerhetsrådgivaren. Det har varit nya fasansfulla gängmord. Jag tänker inte minst på det här trippelmordet i Uppsala. Allt fler barn som dras in i den här skiten, om man får uttrycka det så. Och fortsatta sprängdåd ser vi också. Dessutom mycket trasser i Liberalerna. Och sen utöver det, höga matpriser, fortfarande ganska höga räntor och ja, ett jobbigt kostnadsläge för hushållen. Så det finns ju en del att ta tag i.
Så det övergripande mörkret i vår samtid, det, liksom, det smittar av sig?
Ja, och de är ju själva besvikna och har någon slags krisinsikt kring det här. Det är normalt sett när det är krig och kris så brukar det kunna gynna sittande statsminister. Men i det här fallet så är man då besviken inom Moderaterna för att Kristersson inte gynnas hittills i alla fall.
Det finns ju opinionsmätningar varje månad så att det har ju märkts tidigare då att Moderaterna går ner, att maj här nu till exempel var en dålig månad. Och de har ju någon form av kampanj. Det är ju en liten försmak av valrörelsen nu egentligen ju när de gör sitt bästa för att rikta fokus mot Socialdemokraterna istället. Och det är den politik de har klubbat på sin kongress.
Precis, de attackerar Socialdemokraterna. Elisabeth Svantesson har presskonferens där hon går igenom deras nyligen beslutade politik och sågar den. Så att det är verkligen en valrörelsestart.
När det ser så illa ut så måste man lite grann ta tillfället i akt och köra. Strategin får vara att man går hårt ut nu.
Ja, det är ett lite försök tidigare. De gör i alla fall. Så får man se hur det lyckas. Men de måste ju hitta på något.
Men det här stora gapet då på 13%, lite beroende på hur man räknar, kan det inte vara så ett drygt år innan valet?
Om man ska prata statsvetarnas språk så brukar de säga att prediktionsvärdet av den här mätningen är lågt. Det vill säga...
Det är som att bläddra i min ordbok.
Jo, det är som att det är den här kristallkulan. Det är inte mycket till kristallkula den här mätningen. Därför att det hinner hända så mycket. Folk tänker inte på val nu. Det dröjer länge innan de börjar tänka på val. Men det är klart att det betyder ju något för de aktiva och sådär. Det är ju ett väldigt stort försprång ju.
Mm. Ja, om jag har sett rätt så ledde det rödgröna blocket, alltså som satt på regeringsmakten i maj 2021. Inte stort, men de ledde över oppositionen. Så att det här är ju bekymmersamt. Men alltså, då förlorade de ju ändå valet drygt ett år senare. Så att helt klart kan ju mycket hända. Mm. Jag säger som statsvetare, ja. Prediktionsvärdet är lågt. Sen finns det väl en tröst för Tidöpartierna här, och det är att väldigt många är osäkra. Det är 22,1% här som inte kan uppge partisympati. I maj 2021 då, så var det bara 13% som var osäkra. Så att det är en väldigt stor osäkerhet just nu.
Vad kan man tänka sig att det beror på då? Varför är folk så osäkra idag?
Knepiga omvärldsfrågor som man inte vet om det är någon som kan lösa, antar jag.
Om vi tittar på Moderaterna och Sverigedemokraterna, båda de partierna backar. Den lilla glädjen i det här för Moderaterna är väl att de inte är mindre än Sverigedemokraterna?
Nej, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.
Men ändå.
Men det har väl ändå en viss psykologisk betydelse.
Jo, jag
tror också att de blir glada att de inte ligger på 17%.
Nej, det är sant. Eller men i praktiken är de jämst, får man se dem som jämstora.
Men jag tror att en och annan faktiskt verkligen har legat sömnlös och tänkt att oj, tänk om det här blir en katastrofmätning för oss. Mm. Då hade det ju satt igång partiledarspekulationer, och börjar sådana väl snurra så kan de ju leva sitt eget liv.
Mm. Och när det gäller Sverigedemokraterna, då beror det delvis på att de låg högt då för ett år sedan.
KD och Liberalerna då, som hör till regeringen, de ligger under spärren. Hur illa är det?
Ja, men det är väl jätteilla för Liberalerna framförallt. Och det är ju också så att om båda de partierna ligger lågt under spärren, då minskar ju också chansen för stödrösten. Annars hade man väl kunnat tänka sig att en annan sverigedemokrat hade kunnat stödrösta på KD och moderater på Liberalerna. Men om Liberalerna är så långt nere så att de bara ligger strax över 2% till exempel i mätningarna före valet, då kanske moderata stödröstare tänker att nej, jag vill inte kasta bort min röst helt. Och dessutom osäkerheten kring Liberalernas vägval. Vi vet ju inte hur det slutar. Om de, även om vi tror det, så vet vi inte om de kommer att backa upp en ny Tidöregering riktigt.
Det finns mycket som kan förändras för Liberalernas del. En ny partiledare och ett nytt vägval.
Ja.
Okay. Om vi hoppar över till den andra sidan då. Vänsterpartiet går bakåt. Är det antisemitismeffekten?
Det tror jag att det är på något sätt. Inte minst kanske samma sak för dem, att det går inte att prata om politik. De får prata om annat.
Och det här bråket i parlamentet har väl inte heller hjälpt upp stödet direkt?
Nej. Ja, Centerpartiet går fram. Anna-Karin Hatt är glad. Är det hatteffekten?
Jag brukar vara lite försiktigare och säga att det handlar ju säkert om partiledarbytet, fast kanske lite mer indirekt, det vill säga att innan har all publicitet handlat om splittring och bråk kring Demirok. Och nu bytte de, och de gjorde det i enighet. Det vill säga de fick publicitet, ganska mycket publicitet för sitt byte, och de fick publicitet för det som skildrades var att de var eniga. Så att, och hon är liksom en typ som man centerpartister känner igen och så där. Så att bytet tror jag att det handlar om, även om det är mycket möjligt att det hade lyft även om de hade bytt till någon annan.
Och samtidigt har ju bytet har ju precis skett, så det har inte hunnit hända så mycket. Tror du Liberalerna tittar avundsjukt över på Centerpartiet, Helena?
De gör nog det, därför att Centerpartisterna fick en av sina drömkandidater, och det finns ju lite sådana även i Liberalerna, men jag tror att det blir svårare för Liberalerna.
Drömmar kan slå in.
Ja, det kan de ju, men jag tror att deras drottning Malmström, jag tappar förnamnet.
Cecilia,
henne kan man räkna bort. Sen så har de börjat spekulera om Erik Ullenhag nu. Men han har ju blivit nobbad av dem vid två tillfällen.
Mm.
Varför skulle han vara sugen? Men det spekuleras ju i att det skulle kunna bli aktuellt med Ullenhag.
Spännande.
Mm, det är våra kollegor här på Ekot som har förstått att ledande liberaler försöker övertala honom.
Liberalerna tyckte ju inte att han gick igenom rutan. Han var Nyamko Sabonis motkandidat. Men då kan jag vet inte om han går med genom rutan nu.
Nej, men om han ska komma hem och ta över, så måste han ju veta att han får det. Man kan ju inte riskera samma snöppliga slut en gång till.
Nej.
Om vi bara återgår till det sista partiet då i den här mätningen. Miljöpartiet går framåt, det gjorde de även i EU-valet. Kan man dra någon slutsats av de här två framgångarna?
Ja, men de hade det ju väldigt stökigt. De hade ju språkrörsgräl som tog allt syre under lång tid. Nu har de nya språkrör, Amanda Lind och Daniel Heldén. Och det mesta verkar ju vara frid och fröjd. Och så fokuserar de på miljö och klimat och har tonat ner andra delar av sin politik.
Okej, så frid och fröjd.
Mm.
Lite grann säger det här också emot det vi har pratat om när vi har pratat om partiledarbyten, att det inte har så mycket betydelse. Det har det. Hatt har betydelse. Språkrör har betydelse.
Ja, precis. Nej, men om man ska sammanfatta den där forskningen som Henrik Oskarsson hade gjort, så kan man väl säga att den gick ut på att det brukar ha väldigt små effekter, men när man lyfter bort ett riktigt sänke, då kan det ha effekt. Och så kan man, om man ska, man vill inte vara för elak, men Centerpartiet är väl trots allt ett exempel på detta.
Vi sätter punkt för programmet där. Våra inrikespolitiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Isén hörde vi. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Från svensk politik rör vi oss nu österut, ja, mot en global sådan.
Ryssland i chock. Plan för miljarder brinner upp i dramatisk ukrainsk attack och tågbroar rasar. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Swarms of drones picked up on social media from Siberia to the Arctic Circle. At a petrol station north of Irkutsk, a glimpse of the operation in progress. With smoke already rising behind, a drone emerges from the truck and heads off to join the attack. Moments later, another, and gunfire as police officers try to bring it down.
Idag är det den 4 juni och med mig i studion har jag Stig Fredriksson, journalist och författare med lång erfarenhet av Ryssland och Sovjetunionen. Välkommen.
Tack, tack.
Välkommen också Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropa studier.
Tack så mycket.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Välkommen.
Tack.
Hur illa är den här avancerade ukrainska drönaroperationen för Ryssland, Stig?
Det är väldigt illa för Ryssland. Ett förödmjukande nederlag skulle jag säga för Ryssland. Det kallades för operation Spindelväv. Och samtidigt som det är ett stort nederlag för Ryssland, så är det ju en stor triumf, inte minst för den ukrainska säkerhetstjänsten. Ryssarna har ju kallat det här för terroristattacker från Ukrainas sida, men det är lite magstarkt för ett land som liksom urskillningslöst håller på att döda civila i Ukraina hela tiden.
Och vem kommer att få bära ansvaret för att det här inte stoppades, Maria?
Ytterst är det ju ledningen, det vill säga Vladimir Putin själv, som inte har tagit säkerheten riktigt på allvar, åtminstone om man ska tro då de ryska provkrigsbloggarna, för de lastar ju själva ledningen, även om de kanske inte säger Putin, men det är ju ytterst Putin som inte riktigt har förstått hur sårbart detta gigantiska land är, som man ju tror är så starkt.
Och Jakob, vad har ukrainarna sagt om den här attacken?
Ganska mycket faktiskt. President Zelensky har ju tackat SBU och dess chef Vasil Maliuk för den här utförda operationen.
Säkerhetstjänsten alltså?
De har ju båda gett ganska många detaljer, lite mer än vad man kanske hade kunnat förvänta sig kring hur den här operationen gick till. Och det är som en psykologisk effekt att dels så Ryssland drabbas av det här rent militärt, man förlorar de här flygplanen, och samtidigt så blir det som en psykologisk effekt att Ukraina går ut med hur den gick till, så att säga, för att vrida om kniven lite ytterligare. Sen får man ju ta en del uppgift kanske med en nypa salt, det är en del av den vilseledningen också, att man kanske ger lite falska uppgifter.
Ja, när världen har vant sig vid ryska bombningar av ukrainska städer och blodiga strider längs fronten i Ukraina, var det nu som att alla världens nyhetsmedier stannade upp i söndags och drog efter andan.
Tonight, President Zelensky said his forces used 117 drones in strikes on Russian air bases from deep inside Russia itself, targeting warplanes, including strategic bombers. Now, the scale of the operation is remarkable, with the strikes hitting at least four airfields from western Russia, across to Moscow, and reaching the country's far east, thousands of miles from Ukraine. The operation, codenamed Spider's Web, comes on the eve of planned peace talks between Ukraine.
BBC om den ukrainska drönarattacken mot fyra ryska militärflygfält långt ifrån Rysslands gräns mot Ukraina. Hur lyckades ukrainarna genomföra den här attacken mot fyra militärflygplatser, Jakob?
Ja, det krävdes en hel del planering. De säger själva att det var 1,5 års planering innan själva operationen kunde genomföras. Och drönarna fraktades i specialdesignade containrar och låg i trälådor vars lock sen kunde öppnas och de kunde liksom svärma ut då när man närmade sig de här flygbaserna. Och de transporterades av liksom ryska speditionsfirmor med långtradare chaufförer som ovetande om detta då bidrog till den här operationen.
Det såg ut som att de här trälådorna var väldigt ganska tunt lager allra högst upp i containerna. Det var inte mycket av.
Nej, verkligen. Och drönarna av de bilder man har sett så ser de ju ganska enkla ut. Det ser ut som kommersiella drönare som man kan köpa lite varstans.
Maria?
Det sägs ju dessutom att de här drönarna sattes ihop inne i Ryssland. Alltså de fraktades inte från Ukraina. Och det här med simkorten, det är ju så att drönarna har en form av simkort för att kunna styras på distans. Och de var också ryska. Alltså simkorten som satt i själva drönarna, och det gjorde ju att det här elektroniska skyddet som finns runt alla sådana här objekt som ska förhindra att drönare passerar in, det fungerade inte på grund av att det var ryska simkort.
Och vad har det här fått för praktiska följder för lastbilstrafiken runt om i Ryssland, Maria, nu när det här blev känt att Ukraina använde sådana här metoden?
Nu så kan man inte lita på en enda container, en enda lastbil, och vi har sett bilder från stora motorvägar där det är långa långtradar köer för att de måste nu kontrollera på ett sätt som man inte har gjort förut alla lastbilar som är på väg. Så det här kommer ju få en effekt eftersom det redan är problematiskt med transporter i Ryssland. Nu har vi transportproblem på järnvägar, vi har transportproblem för flyget och vi har transportproblem när det gäller att frakta och transportera olika former av mat eller vad som helst som går på de här gigantiska vägarna som finns i Ryssland där det nu ska ske kontroller.
Det finns uppgifter om att så mycket som en tredjedel av Rysslands missilbärande stridsflyg kan ha slagits ut i den här attacken. Och ukrainska siffror som nämnts på värden som gått upp i rök ligger på närmare 70 miljarder svenska kronor som då Ryssland har åsamkats. Hur stor är den här ekonomiska smällen för Ryssland, Stig?
Jag tror att den är väldigt, väldigt stor. Alltså, den viktigaste effekten av det här är naturligtvis att det kommer att bli mycket svårare för Ryssland att genomföra de här bombningarna med långdistansrobotar in i Ukraina från de här baserna. Men det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att ersätta de här förstörda flygplanen eller de här skadade flygplanen. Det finns uppgifter om att en sån här drönare som ukrainarna använder, den kostar kanske mindre än 10 000 kronor. Men ett av de här planen kostar kanske 2 miljarder kronor. Och dessutom så tar det lång tid att bygga och det finns inte den produktionskapaciteten och det finns inte reservdelar att få tag i till de skadade planen. Så att den ekonomiska skadan är enorm för Ryssland.
Vad säger Maria?
Ett enormt slag, det säger de här krigsbloggarna, att det här var en svart dag för ryskt flyg, och de är ju kritiska just för att de här flygplanen då som har stått helt utan skydd på de här flygfälten, som om man bara trodde att det inte behövdes någon speciellt skydd, och också med tanke på att det Ukraina har är ju att man har kunskapen var alla flyg finns på grund av att det här var någonting en del av det sovjetiska, och man har ju inte skapat några nya, utan det här är ju extremt gamla militärflygfält, så att det är inte så konstigt att man vet vart de finns.
Och vad betyder det här för den militära hotbilden mot Ukraina när de här planen har förstörts eller delar av det, Jakob?
Det har inget omedelbart någon bäring på utvecklingen på slagfältet, men det faktum att de här flygplanen då inte längre går att använda, och att flera av dem, det här spaningsplanet A-50 som Ryssland bara har mindre än 10 av totalt, och Tu-95 och Tu-22M3, de här stridsflygplanen som man inte längre tillverkar, det gör ju att man har betydligt färre plan att ta till och färre plan att kannibalisera av när man ska använda de färre flygplan man har kvar, att man tar reservdelar från färre flygplan helt enkelt. Frågan är hur man ska svara från Rysslands sida, hur det kommer drabba Ukraina och även omvärlden kanske, för enligt den ryska kärnvapendoktrinen så innebär det här ju en attack mot den ryska kärnvapentriaden då, som består av bombflyg och ubåtar och markrobotar. Enligt det ryska sättet att se så skulle det här kunna utgöra då ett sätt att säga, legitimt använda kärnvapen mot Ukraina, i taktiska kärnvapen då i första hand. Så att jag tror att det pågår just nu ett, genom diplomatiska kanaler, ett starkt påtryckning att Ryssland inte ska använda sig av det svaret.
Vad är taktiska kärnvapen då i relation till andra?
Det är ju sådana som kan användas på slagfältet i begränsad omfattning då, där man kan använda dem lokalt i ett krig.
Och allt det här vi har sett nu som händer kring de här attackerna och efterspelet, hur påverkar det här Ryssland rent psykologiskt, Maria?
Ja, om man hör de här kommentarerna som kommer framförallt från Irkutskområdet så förstår man att det fortfarande är extremt många, en majoritet av ryssarna som har känt att de inte är en del av kriget. De har kunnat fortsätta och låtsas som om det inte existerar. Men det kan de inte längre. Och dels så har det nått ända in i den sibiriska verkligheten att man kan slå mot ett militärflygfält eller nästa gång kan det vara drönare. Men också så finns det nu en attityd bland många ryssar som i alla fall inte jag har hört så mycket tidigare, att de är lite osäkra på, vågar man sova på natten, när kommer nästa drönare, att det finns en osäkerhetsfaktor, och detta då samtidigt som det är ändå trots allt ett växande missnöje med att ja, men såna här vanliga basvaror som potatis kostar 3 gånger mer än vad det gjorde förut, eller vitt bröd kostar 4 gånger mer än vad det gjorde förut, och man har inte fått några högre löner, och det är bara egentligen i Moskva och Sankt Petersburg som de som klarar sig bra finns. I många andra städer så faller liksom möjligheten att göra affärer och ekonomi sakta men säkert sönder.
Dagen efter den spektakulära drönarattacken träffades Ryssland och Ukraina för nya samtal i Turkiet. Och efteråt berättade den ukrainske försvarsministern om deras krav på frisläppanden av både soldater och civila.
We have provided the other side with a list of several hundred Ukrainian children who were deported to Russia. This matter is a fundamental priority for us. If Russia is genuinely committed to the peace process, the return of at least half of the children from this list would be serving as a positive indication. The third point in our agenda is a meeting of leaders.
Rustem Umerov, Ukrainas försvarsminister, om deras krav på att kidnappade ukrainska barn ska föras tillbaka till hemlandet. Ja, vad var det som kom ut av de här nya samtalen mellan Ukraina och Ryssland i Turkiet, Stig?
Det var inte mycket. Det var ett magert resultat. Precis som förra gången så kom man överens om en utväxling av krigsfångar, och att man också ska utväxla svårt skadade soldater och soldater under 25 år. Och så var det då den här listan på barn som ukrainarna vill ha tillbaka. Men när det gäller de grundläggande frågorna så kom vi inte någonstans. Vi kom inte närmare en vapenvila. Vi kom inte närmare riktiga fredssamtal. Och av det som ryssarna la fram, det här så kallade memorandumet som de presenterade, så är det ju samma krav som de har haft hela tiden, nämligen mer eller mindre en total ukrainsk kapitulation som Ukraina inte kan gå med på.
Jakob, hur skulle du beteckna de här senaste samtalen?
Det som kom fram av Rysslands memorandum, det är ju ett recept på ett fortsatt krig. Om Ryssland ges ansvarsfrihet, om Ukrainas militär begränsas och inte får några säkerhetsgarantier och ingen militär hjälp från Europa, vad hindrar då Ryssland från att anfalla igen? Det enda sättet som skulle motverka kriget, det är ju om man ger Ukraina det stöd som krävs för att kunna förhandla utifrån en styrkeposition. Men då har ju Trump-administrationen gjort precis tvärtom. Man har inte ställt några krav på Putin, och man har dragit ner på hjälpen till Ukraina.
Maria, det pratades också om tusentals döda soldater som skulle utväxlas i de här samtalen. Vad handlar det där om?
Ja, den ryska sidan föreslog ju då att det skulle vara en 2-3 dagar lång vapenvila bara för att man skulle kunna hämta då de som finns och ligger döda på slagfältet. Att det skulle handla om kanske upp till 6 000 som finns där. Men det här fick ju ett ganska negativt svar från den ukrainska sidan eftersom de sa att det räcker inte med några 2-3 dagars vapenvila för att göra det. Sen så sa Ryssland också att de ensidigt då hade frysta ukrainska soldatkroppar som de skulle skicka tillbaks till Ukraina. Det där har vi ju inte heller sett något mer om. Det handlade också om upp till 6 000.
Senaten i USA har också förberett ett nytt stort ekonomiskt sanktionspaket mot Ryssland. Vad är det viktigaste i det här paketet, Jakob?
Det är Lindsey Graham, republikan från South Carolina, en Trump-lojal senator som har jobbat på ett sanktionspaket mot Ryssland som sägs ha stöd av 80 senatorer, alltså de är ju 100 totalt, så det är från båda partier. Det viktigaste där är att det skulle innebära sanktioner mot de som handlar och köper oljeprodukter och uran från Ryssland. Det är oljeexporten som ger Ryssland inkomster att föra krig helt enkelt, och då ska man rikta sanktioner mot de länder som möjliggör detta. Problemet med det hela är då att på något sätt måste president Trump också vara med på tåget här, och vi vet ju inte hur han kommer ställa sig till det med tanke på att han tidigare inte velat sätta någon press på Putin.
Men det är ju också så att med tillräckligt många senatorer så skulle ju ett veto från presidenten kunna överköras. Om de får ihop över 80 stycken senatorer så hjälper det inte om presidenten lägger in sitt veto.
Frågan är väl om de är beredda att gå emot sin president. Men om då Trump istället ger klartecken för paketet, Maria, vad får det för konsekvenser för Ryssland?
Ja, det är väl det som man sitter och oroar sig för i Moskva, för att man har ju hittills bara haft positiva förhoppningar om att det skulle bli en öppning mellan USA och Ryssland när det gäller handel och att man skulle sätta igång med både olja och gas på ett sätt som man inte gjort förut. Och det här skulle vara ett enormt bakslag för Ryssland, för att det här är som att man blir huggna i nacken, så uppfattar de det nog.
Stig, hur effektivt är det här sanktionshotet som vi hela tiden hör om i det pågående förhandlingsspelet?
Allting hänger nog på vad Donald Trump till sist bestämmer sig för. Därför att det pågår ju också förhandlingar om ett nytt sanktionspaket från EUs sida. Och det där håller på att samordnas, tror jag, mellan USA och EU nu. Och det kommer att vara olika möten och förhandlingar de närmaste veckorna. Men skulle det här amerikanska sanktionspaketet gå igenom med sanktioner mot de länder som handlar och köper rysk olja till exempel, och EU skärper sina sanktioner mot exempelvis ryska banker, så skulle det naturligtvis kunna bli effektivt.
De här stora attackerna i Ryssland mot flygfält. Vi har också fått nyheter om ryska tåglinjer som ska ha utsatts för sabotage.
Russian authorities say it was an explosion that caused this bridge in the Bryansk region to collapse. It gave way onto a passenger train overnight, killing several people, including the train's driver. But this isn't the only incident Russian officials are looking into. A few hours after the first collapse, a second bridge gave way in the Kursk region, which also borders Ukraine, just as a freight train was passing over it. No one died in the crash, but it sparked...
France 24 rapporterar om broar som kollapsat i södra Ryssland, i regionerna Bryansk och Kursk på gränsen till Ukraina, och det här har orsakat tågolyckor. En av händelserna som Ukraina har sagt att de faktiskt ligger bakom, det är det tåg som var på väg till det ockuperade Krim i södra Ukraina, ockuperade områden också. Vad vet vi om den här attacken mot rysk militärtransport, Maria?
Ja, men det skulle också ha varit en sprängladdning, och då är det ju lättare att säga att man ligger bakom, för att det anses då legitimt att göra det på ukrainsk mark som ockuperas av rysk militär, och som ett försök att hindra då de här militärtransporterna. Det är en väldigt viktig järnvägslinje det här, som förbinder då Krimhalvön med delar av det som Ryssland ockuperar.
Och vad har kommit fram om de två kollapsade broarna som stoppade tåg i ryska regioner nära Ukraina?
Där har man ju inte tagit på sig det där, men det är ju tydligt att det var någon form av sprängladdningar som gjorde att broarna kollapsade ungefär samtidigt som dels persontåget var på väg under och frakttåget var på väg över den andra bron. Och om man tittar på bilder på broarna så ser man att det handlar inte om dålig rysk infrastruktur, vilket det skulle kunna göra, utan det här handlar om ganska välbyggda moderna broar, så att det finns egentligen ingen annan förklaring än att det faktiskt var sprängdåd, och då kan det ju vara sabotörer med ryskt ursprung inne i Ryssland som ligger bakom, och det kan också vara Ukraina som ligger bakom, det är svårt att säga.
Så nu har vi ryska stridsplan för miljarder som brinner upp, broar som kollapsar i Ryssland och Krimbron som stängdes av efter en ny attack häromdagen. Vad är det vi ser hända nu, Stig?
Vi ser Ukraina som flyttar över kriget mer och mer på rysk territorium. Jag tror att vi ska se det här också som ett ukrainskt försök att få igång verkliga samtal med Ryssland, alltså tvinga Ryssland till förhandlingsbordet helt enkelt. Jag ser det som en ukrainsk avsikt. Jag är inte säker på att det kommer att lyckas. Vi har pratat tidigare om den ryska hämnden för allt det här som kommer att hända. Jag ser snarare att det kommer att innebära att Ryssland kanske till och med försöker gå in i Sumi-regionen i Ukraina som är nära Kursk-regionen. Putin har ju hittills inte visat några tecken till verkliga fredsförhandlingar. Jag tror inte han kommer att ändra sig på grund av det här.
Jakob, vad är det vi ser hända med alla de här attackerna?
Putin har ju nu fört in kriget i en återvändsgränd. Ryssland har inte nått målen med krigen, men det finns också inrikespolitiska skäl till att hålla kriget igång. Ekonomin i Ryssland bygger på krigsekonomi och militarisering. Och hundratusentals människor är beroende av att kriget också pågår. De får ersättning för att de är vid fronten eller deras familjer eller att de jobbar inom militärindustrin. Om kriget skulle få ett slut på något sätt så skulle ju hundratusentals soldater återvända till Ryssland, brutaliserade och vana använda vapen. Samtidigt skulle folk inte längre låta sig luras kanske av krigspropaganda, utan man skulle kräva förändringar och bättre vård, skola och infrastruktur och så. Så att det är bäst för Ryssland och Putins säkerhet att kriget pågår. Och det är väl den kalkylen som Ukraina försöker förändra med de här åtgärderna.
Vad säger Maria om det som händer nu?
Jag skulle säga att det här är en ny typ av krig och att Ukraina har visat inte bara Ryssland men också omvärlden att man förmår överraska om och om igen, och man överraskar på ett sätt som ingen riktigt hade kunnat föreställa sig. Och framförallt den här drönarattacken mot flygfälten är ju exceptionell på det sätt att Ryssland och många ryssar tror att de är starka bara för att det är världens till ytan största land. I själva verket så är det nu en svaghet för att de kan inte vara så säkra just för att de är världens till ytan största land. Nästa gång kanske de gör en annan aktion till mindre kostnad som på samma sätt utnyttjar svagheten av att det är ett så gigantiskt land. Och det är något nytt, och det är också något nytt att det inte är stridsvagnar och frontavsnitt med soldater som skjuter på varann som avgör vad som händer i kriget, utan det är helt andra saker som drönarna eller sprängdåden, sabotagen.
Och med det har vi kommit fram till det vi kallar veckans kremlologi, en spaning om vad ni har sett den senaste tiden. Jakob, vad har du sett?
Jag ska väl säga någonting om de viktiga val som vi både har sett och kommer att se, som har på något sätt en bäring också på Rysslands krig i Ukraina eller att Rysslands inblandning i de här valen. Vi hade ju senast både Rumänien och Polen. Det tidigare valet i Rumänien ställdes in på grund av det man sa det var en rysk påverkansoperation. Och nu sedan en tid tillbaka är det bestämt att Moldavien ska ha parlamentsval den 28 september i år, och det förra valet i höstas, det var utsattes ju också för en väldigt stark val påverkan från Ryssland och med röstköp och så vidare. Och EU gick ut den här veckan och uppmanade Moldavien att ytterligare så att säga, stärka sin motståndskraft mot rysk valpåverkan. Och jag tolkar det som att man har redan nu tydliga indikationer på att Ryssland planerar en väldigt stor påverkansoperation, valpåverkan, för att få Moldavien att upphöra med sin EU-integration och kunna använda Moldavien som en språngbräda för hybridkrigföring både mot Ukraina och även mot Europa.
Maria?
Jag försöker hitta små ljuspunkter, och en kvinna som överlevde blockaden av Leningrad och som ju flera gånger har stått med plakat och protesterat mot kriget. Hon har hela tiden fått olika domar med bötesbelopp, men hon har hittills inte fängslat, och senaste gången hon var i domstolen så fick ingen komma in, men då var det en trapphall som var full med människor som hurrade när hon kom ut och gav henne blommor.
Stig, vad har du sett den senaste tiden?
Jag har sett tecken på att man börjar erkänna förlusterna av stupade soldater på hemmaplan. Och jag vill gå tillbaka till segerdagen den 9 maj och det som kallas det odödliga regementets marsch. Det var någonting som uppstod spontant i Tomsk i Sibirien för flera år sedan, där man gick ut och visade bilder på stupade anhöriga i andra världskriget. Och sen tyckte myndigheterna att det där var bra, så att man adopterade det och organiserade de här marscherna för patriotisk fostran helt enkelt. Sen kom kriget i Ukraina och då började dyka upp bilder på stupade soldater där. Då var det inte lika populärt längre, så att de ställdes in. I år så var det tillåtet för första gången, och deltagandet var särskilt stort i de icke-ryska republikerna, som alltså har flest kontraktsoldater och flest stupade procentuellt sett. Och man måste alltså ge luft åt den här sorgen också från myndigheternas sida.
Tack Stig Fredriksson, tack också Jakob Hedenskog och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström, jag heter Fredrik Wadström.
Om ett Sverige i förändring, det handlade om i P1 Kultur efter nyheterna, då om dokumentärfilmen Efter sagolandet.
NATOs generalsekreterare Mark Rutte föreslog idag för första gången officiellt att medlemsländerna ska lägga 5% av sin BNP på försvar och infrastruktur. Vår korrespondent Andreas Liljeheden följde dagens presskonferens i Bryssel.
Han säger att man har fattat stora beslut, rent av historiska beslut, när man nu har enats om nya förmågemål. Det vill säga, vad ska varje NATO-land satsa på för att stärka sitt försvar de kommande åren? Och sen så sa han också alldeles nyss för första gången offentligt vad han tycker ska bli NATOs nya investeringsmål. Pengar då som man måste satsa för att nå de här förmågemålen som man precis har klubbat. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa.
I will propose an overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment, 3.5% of GDP for core defense spending, and 1.5% of GDP per year in defense and security related investments like infrastructure and industry.
Och han säger ju här att han föreslår att NATO-länderna ska sätta ett nytt mål och lägga 5% av sin BNP på försvaret, där 3,5% av BNP det ska vara rena försvarssatsningar, vapen, militär, utrustning, soldater och så vidare. Och sen ska man lägga ytterligare 1,5% av BNP på andra saker som kan kopplas till försvar. Det kan vara civilt försvar, det kan vara infrastruktursatsningar. Det har pratats om att man kunde inkludera stöd till Ukraina där, men det är det som Rutte föreslår.
Rapporterade vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump har pratat med varandra på telefon. Samtalet initierades av Donald Trump med anledning av den eskalerande konflikten om handelstullar och studentvisum till kinesiska studenter i USA. Trump skriver på sociala medier att samtalet var bra och de båda ledarna bjöd in varandra till sina respektive länder för personliga möten. Och den europeiska centralbanken ECB sänker som väntat räntan med 0,25 procentenheter. Christine Lagarde, ECB-chef.
We cut interest rates by 25 basis points.
Inflationen har blivit lägre och den europeiska ekonomin går knackigt, så en lägre ränta ska ge bättre fart på ekonomin i tider av ekonomisk oro, bland annat på grund av handelskriget, säger Lagarde.
Det rapporterade Viktor Jensen. Två tonåringar har häktats efter två bränder natten till i tisdags. En 18-åring är misstänkt för en mordbrand i Grästorp medan en 15-årig pojke är misstänkt för grov mordbrand i Lidköping, det uppger åklagarmyndigheten. Branden i Grästorp inträffade på en adress där det var skottlossning i förra veckan. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
P1 Kultur står på tur denna torsdagskväll. Välkommen till fortsatt lyssning. Ber jag Kristina Höglund att få hälsa. Först dock ett lyssningstips.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Här i torsdagens P1-kultur så laddade vi inför nationaldagen med flera aktuella Sverigeskildrare. En ny dokumentärfilm, en skräckfilm med epadunk och förra seklets vardag snidad i trä i ny utställning. Jag heter Elisa Wall och vi börjar med en tolkning av Ted Ströms legendariska Sverigeresa.
Tät snö som gloppar i Mariabergets backar, hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran, fläntande ljus i Visby hamn. Det är då som det stora vemodet rullar in.
Amanda Bergman tolkade Vintersaga. Vi ska börja P1 Kultur idag med att titta närmare på åren 2019 till 2022. Det var händelserika år när världen lamslogs av pandemin. Skjutningarna i Sverige ökade. En Palmemördare pekades ut. Vi fick vår första kvinnliga statsminister. Och Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Var de här åren kanske till och med början på något nytt? Något som är i vardag idag? Imorgon på nationaldagen så har filmen Efter sagolandet premiär på Folkets Bio. Det är regissören Kirsi Nevanti som har skapat ett annorlunda, lite drömskt verk där vardagen är huvudpersonen och vi vallas mellan braskande nyheter och får ramla in i olika svenska verkligheter. Så vad menade hon då med titeln Efter sagolandet?
Vilket är sagolandet? Sagolandet för mig som kommer från Finland, det är landet där fjärran bortom havet, dit man längtar och dit man vill flyga med sina vingar.
Vad är då efter sagolandet?
Efter sagolandet går att förstå på flera sätt, att man reser efter sagolandet. Eller att det är tidsperioden då sagolandet redan har ömsat skinn och blivit något annat. Eller håller på att bli något annat. Det är så jag skulle...
Är det en brytpunkt som du har filmat?
Det var i augusti 2019. Det var några skott i Malmö som dödade en nybliven mamma på öppen gata. Och dagarna efter så var det två unga kvinnor i Stockholm som också dödades i gängrelaterade mord. Mm. Så nog är det brytningstider. Det var ingenting som jag kände igen från mina årtionden i Sverige.
Men det var inte gängvåld som du valde att skildra i filmen?
Nej, det var inte det som var viktigt. Det finns ju en film från 1988 som heter just Sagolandet, Jan Troells underbara tidsskildring. Och den berättar ju om Sverige som Sverige var då, genom människors tankar och betraktelser. Mm. Och den filmen utgör ju en filmhistoriskt klangbotten för den här filmen som nu kommer och får premiär på nationaldagen. Med anledning
anledning av den grova organiserade brottsligheten har ställföreträdande rikspolischef Mats Löving utlyst en nationell särskild händelse. Och exakt vad beslutet grundar sig kan inte Christian Ljungberg som arbetar vid Nationellt mediecentrum svara på. Utan
vi skulle åka land och rike runt och träffa folk. Och vi skulle filma bara det som kändes intuitivt viktigt att filma. Vi planerade ju inte att nu ska vi filma på det temat och det temat och det temat, utan det var väldigt organiskt tänk. Jag ville inte bestämma på förhand något narrativ. Och filmen skulle inte heller driva en tes. Det var inte jag som skulle berätta hur Sverige är idag, utan det skulle vara de människorna som vi möter som skulle utifrån sin egen utgångspunkt berätta vad som är viktigt för dem. Och filmen blev någonting helt annat på grund av de turbulenta tider i omvärlden också, som än vad jag hade önskat. Jag hade önskat en mera humoristisk film om det goda i livet eller vad som helst. Träffa folk i sin vardag. Men det var väldigt berörande att göra den här filmen. Och vi fick ju filma ganska länge under pandemin, vilket ju var väldigt... Det var svårt.
En muterad variant av coronaviruset som nu har fått namnet Omikron. Virusvarianten upptäcktes först i Sydafrika och har därefter hittats i Botswana, Hongkong och Israel. Oron har varit stor bland EUs ledare att smittan ska sprida sig hit. Och i eftermiddags kom beskedet att ett första fall upptäckts i Europa.
Det är ju en berättelse om identitet och förlust. Och gemenskap, om hur vi hänger samman, även när världen förändras omkring oss. Det är så jag ser på det. Men sen vill jag ju inte bestämma hur andra ser på den här filmen. Den är ju tänkt som en, att den ska väcka tankar och fungera som ett filmiskt rum för reflektioner. Och det